Radio Play.
Jag blev inspirerad av Daniel efter oljeavsnittet. Bilden av mäktiga herrar som i oljans namn inte kan förstå vilka brott, moraliska eller juridiska, som de anklagas för. Det här fick mig att tänka på ett av mina favoritområden från min egen studietid, miljöbrotten. Förvisso en annan typ av företagsledare, men samma oförstånd inför den kritik som riktas mot dem. Lars Foss, BT Kemis vd som dricker en grogg på fenoxisyra i en tv-intervju 1975, känns som det klassiska exemplet.
I det är glas svarande till 25 års utsläpp och dricker det.
Idag ska vi prata om miljöbrott, och vi ska göra detta genom framförallt ett konkret exempel. Just BT Kemis skandal i skånska Teckomatorp. Brott är ju knepigt, liksom, har handlingar någon typ av essentiell brottslig karaktär, eller blir handlingar brottsliga i relation till vad det omgivande samhället tycker om någonting? Det som man skulle kunna kalla det allmänna rättsmedvetandet. De flesta som forskar om brott skulle nog mena på det senare, för jag menar, brottskategorier, de kommer och går. Vi dömer inte längre människor för hor eller för andra sedlighetsbrott, men vi har numera en miljölagstiftning. Saker förändras och det verkar ligga i olika aktörers, intressegruppers, medias, folkrörelse och andra mer eller mindre organiserade gängs intresse att påverka den rådande ordningen och få till lagförändringar eller helt nya lagar och därigenom få till ett koppel av nya institutioner. Med andra ord, ett brott blir ett brott genom en lång historisk process. Under den senare halvan av 1900-talet kan sådana kriminaliseringsprocesser hittas gällande så vitt skilda områden som diskriminering, djurplågeri, farliga arbetsmiljöer. Och att följa en sån process historia lär oss dels mycket om en enskild sakfråga såklart, men det lär oss också minst lika mycket, kanske mer, om det samhälle som vi tillsammans skapar. Så där har vi den något tematiska och uppblåsta anledningen till varför vi idag ska prata om miljöbrott. Den något mer jordnära anledningen att jag vill ha en ursäkt för att spela lite gammal musik från 60- och 70-talet som handlar om miljöbrott. Kalle Lind har redan i ett avsnitt av Snedtänkt hunnit ringa in anti-rivningsslagen, så tiden för miljöbrottsmusiken är nu. Daniel Hermansson, han sitter mitt emot mig och han har på sig en biohazard suit och verkar käka kiseltabletter i förebyggande syfte. Själv tråkar jag ut människor på fester med timmes långa utläggningar om kvicksilver, och jag heter såklart Robin Olofsson. Nu kör vi igång, va?
Vira prylar med vira cancer eller god miljö med hälsochanser. Stoppa all atomkraft innan den stoppar oss.
Välkomna till oss här uppe i din lägenhet i Solna här, och det är kuddar över hela bordet. Ja, det är lite överflödig information här, det är för att ljudet inte ska studsa hejvilt. Bra inledning där. Du blev inspirerad.
Ja, av dina miljö... Nej, av dina oljegubbar.
Mm.
Börja tänka på mina miljögubbar.
Just det.
Mm.
Och det här miljögubbeavsnittet gör vi tillsammans med Radio Play.
Och de är sannoliken inga miljöbrottsgubbar, utan de är våra samarbetspartner. Vi är jätteglada att de är med oss, att vi gör det här tillsammans.
Ja, och något annat som vi ibland gör tillsammans är ju att kolla på historiker. Nu vet jag, får inte ihop det. Det är som de här som sitter i nyheterna och ska bolla över till väder och sport och grejer.
Det, är det någon orkanvarning i Sverige då?
Sitter de och övar på de här övergångarna, tror du? Eller?
Ja, det kan jag inte tänka mig. De är inte riktigt nog tajta för att de ska vara inövade.
Nej, hur som helst. Nu är historiekurs... redovisning för svaren här.
Just
som
det.
Vi hade för 2 veckor sedan.
Mm.
Och det är en bunt människor i alla fall som har försökt och spänt musklerna och ansträngt sig. Inte jättemånga, men några.
Mm.
Och jag antar att det här betyder att det var inte så lätt.
Nej, det verkar ju vara väldigt klurigt. Du la ut spelplanen på Facebook. Det där historiekrysset kommer dyka fram.
Mm.
Och när jag såg den spelplanen så fick jag nästan panikångest. Jag var så nära att ta ner det inlägget och starta upp Photoshop och börja göra någon egen spelplan. Och...
Var det så nära eller vad?
Ja, gå gärna in och titta på Daniels. Väldigt charmiga förvisso, hemmasnickrade.
Ja, det är charmigt.
Det som är intressant, jag sa ju åt dig att gå in och kolla efter sådana här korsordsprogram.
Ja, men jag hade ju försökt, men jag hittade
jag
inte.
Jag hittar inga. Jag googlade Crossword Makers och hittade 10 stycken gratis program. Toppträffarna.
Ja, nu blev det ett jävla gnäll här tycker jag. Den är ju charmig. Och sen var jag lite bråttom när jag kom hem vid 4 på natten. Och det är därför det är lite snett skrivet och sådär kanske. Men den funkar ju, den är korrekt. Ja, det var någon som tänkte att det var fel på vågret 1. Det var en ruta för mycket, men nej då. Det är helt riktigt. Och på vågret 1 ska vi vara vattenkompromiss, som då är Saltsjöbadsavtalet.
Just det.
På våget 2 så var ju advokaten är rätt där. Wilhelm Hellberg i det där avsnittet var ju advokat och då blev det advokaten.
Mm-hmm.
Våget 3, broderförrådd kejsare. Jo, det är ju Geta som blev ihjälhuggen på order av sin brorsa Caracalla där 200-talet.
Det är en för de romerska historieintresserade.
Precis. Lodet 1. Det här tycker jag själv att jag är lite fyndig ändå. Ej cigarett, men brittisk hertig.
Mm-hmm.
Då måste man ju tänka, vad har det här med cigaretter att göra? Inte jättemycket kanske, men Marlboro heter ju den här hertigen.
Mm.
Och Winston Churchill var ju släkt med honom, vilket han var väldigt nöjd över. Det var en hertig på 1700-talet, en fältherre som höll på att dundra fram över Europa. Och Marlboro är också ett cigarettmärke som inte stavas likadant dock. Lode 2, byggsatsliknande ord. Legion.
Lego.
Ja, Lego. Och sen brittisk favorit på Lode 3 var ju te. Och då ska vi ta och dra fram en vinnare utav dem som
har löst det här.
Ja.
Är det en trisslott de vinner?
Några har ju, nej, en tygkasse. Trisslott, det ger man inte bort.
Ja, men jag tänker, det är väl det klassiska DN-krysset, eller något sånt. Vinn en tipslott.
Mm, ja, nej, så är det inte. Så de som har haft rätt är med i den här dragningen då. Nu tar jag en lapp här. Joakim Bengtsson.
Grattis Joakim.
Grattis och bra jobbat ni andra också.
Hör av dig på historiepodden@outlook.com.
Precis.
Är det enda sättet att vinna en tygkasse att lösa ett svårt kryss? Nej, såklart inte.
Nej.
Man kan hashtagga histpod på Instagram. En riktigt härlig bild kan få en sån tygkasse. Man kan också lösa röda tråden!
Det är rena lekstugan här idag.
Ja, helt urspårat. Okej, 4 stycken historiska, eller mytologiska ibland, karaktärer. Mm. Och de här har en röd tråd. De har någonting gemensamt.
Mm.
Lös den röda tråden. Skicka in historiepodden@outlook.com. Först med rätt svar, och det är rätt svar som jag definierar det som gäller. Aristoteles Onassis. Grekisk skeppsredare, Jackie Kennedys make och svinigt rik snubbe. Ulf Lundell, svensk rockartist, poet och 40-talist.
Mm-hmm.
Carl Gerhard, svensk revykung, Alexander Kollontais polare och knivskarp satiriker. Themistokles, atensk demokrat och Salamis veteran. Där har vi de 4 lirarna. Vilken är den röda tråden? Ska vi inleda det här avsnittet med att skicka en hälsning till Erland Morald, som är den svenska historiker som har skrivit om miljöbrott i en utsträckning som få andra har lyckats med.
Ja, och han har även haft äran, eller våndan.
Den dubiösa äran.
Att vara din handledare någon gång, va?
Ja, det stämmer. Dels har vi läst i Svenska miljöbrott och miljöskandaler 1960-2000, som är hans bok. Jag ser också att du här sitter med Giftfabriken som sprängdes.
Mm. Jag har ju tittat i båda och jag kan säga att de är väldigt snarlika.
Ja.
Det är bara lite omkastat.
Det är baserat på den forskningen som han har gjort. Då. Ja, precis. När jag skulle skriva uppsats en gång i tiden så fungerade det så i Umeå att man fick en lista med färdiga ämnen man skulle välja.
Mm.
Och då kunde det vara så här, räkna fickrovor i några dödsbouppteckningar från någon västerbottnisk by sent, eller någon gång mitten på 1800-talet. Och eftersom jag är så jäkla motvald så kryssade jag inte in någon ruta, utan längst ner skrev jag Hormoslyr-debatten i media. 60- och 70-tal? Frågetecken. Och så blev jag inkallad till den militärhistorikern som ansvarade för det här kursmomentet. Och hans djupa rynker i pannan bara, vad ska vi göra med det här? Och så skickade han ner mig till idéhistoriska institutionen där de här miljöhistorikerna håller till. Och de får ge dig något uppdrag.
Är det här den här Hårdstedt?
Nej, det var inte Martin Hårdstedt. Det här var en annan militärhistoriker. Mm. Och väl framme där hos Alan Moral så säger jag vill skriva om hormoslyr på 60- och 70-talet. Varpå han svara, ah, kul! Mm. Här är några, kolla i de här tidningarna kanske. Och så var vi igång. Det var jättetrevligt. Så det är den, mycket av det han har skrivit som vi ska försöka popularisera här. Och all cred till honom. Ska vi börja med en ordentlig bakgrund? Hur någon sorts juridisk...
Ja, det brukar vi göra. Vi ja. Startar väl någonstans i slutet på 1800-talet när industrialismen...
Precis.
...kokar igång.
Mm. För det är verkligen 1800-talet som är grejen här. Även om vi kommer landa i 1970-talet så måste man ha den här bakgrunden.
Det behövs lite regleringar ändå av alla utsläpp här när man håller på och spy ut en massa rök.
Precis, alltså miljöproblem har ju funnits tidigare. Vi har ju pratat om medeltidens svedjebruk och hur man sabbade skogar och så. Men på 1800-talet blir det här ett så stort problem att rättssamhället måste ha effektiva åtgärder.
Mm.
Hur jobbar man då?
Man gör avvägningar här.
Ja.
Och det kommer ju vara parolen för avsnittet i princip. Tanken är att hitta lösningar i samförstånd mellan olika intressen.
Mm, precis, kompromisser. Jag kommer ihåg när vi pratade i det här 11-avsnittet om flottningslederna. Och hur man å ena sidan hade de här fiskarna och byborna som bodde längs med älvar. Och å andra sidan hade man skogsnäringen.
Mm.
Och hur ska man vara bägge till lags och vara egentligen i nationens intresse? Ofta så är ju industrin i nationens intresse. Men man försöker ta in bägge parterna och hitta någonting som ska fungera för bägge två. Lösningar ska hittas genom vad Moral kallar för ett utrednings- och kommittéväsen. Alltså efter man har identifierat problemet. Flottleder måste byggas. Eller det sprutar ut massa rök som luktar illa.
Mycket sexigt ord och sammanställt begrepp där.
Utrednings- och kommittéväsen. Ja, det är riktigt, riktigt spexigt faktiskt. Det kommer fler sådana spexiga glosor varefter. Ja, men från statligt håll så genomför man offentliga utredningar.
Det kommer en direkt.
Ja, och offentliga utredningar de kan hålla på i flera år. Ibland så är en utredning bara ett sätt att begrava en fråga.
Ja. Är det verkligen det?
Ja, men det är... Till exempel, nu har vi ju den här situationen där vi har en utrikesminister i socialdemokratiska regeringen som vill att Sverige ska vara med och skriva på ett avtal mot kärnvapen. Och vi har en försvarsminister som vill att vi ska kunna samarbeta med NATO.
Mm.
Och då kan vi inte ha ett sånt avtal.
Nej,
då enas bägge att man drar igång en utredning som håller på några år och så sen är problemet löst.
Det beror på vad utredningen kommer fram till.
Jo, men just nu är den löst i alla fall.
Precis. Folk glömmer bort den här frågan och sen bör man inte basunera ut resultatet sen.
Nej, precis. Men utredningar har ju faktiskt ett annat syfte också. Att faktiskt komma fram till lösningar på riktiga problem. Det här är såklart också ett riktigt problem. När man har genomfört en statlig utredning så lämnar man över ett betänkande. Och massa människor får ha åsikter. Vad tycker ni om den här lösningen? Efter man har plockat in sådana åsikter så kommer ett lagförslag. Mm. Och riksdagen får rösta. Där har vi det.
Det är bra. Och 1874 så kommer hälsovårdsstadgan.
Ja, ah, just det. Det var baserat på sundhetskommitténs utredning.
Ja, alltså det här är så... Det är... Ja, jo, det är sundhetskommittén. Vad är det för sunda människor då? Jo, de har ju suttit och utrett de här sanitära problemen som växer fram under 1800-talet.
Ja.
För det bara myllrar ju av kolö vissa perioder.
Det här är ju ett problem därför att...
Folk dör.
Ja, precis. Älskade familjemedlemmar, bröder, syskon och föräldrar och barn dör. Och skattebetalare. Och arbetskraft dör också.
Ja, det är faktiskt inte så bra. Så därför måste man göra något åt det. Men lagen tänker för allt i världen inte förbjuda några utsläpp.
Nej, utan livsfarligt.
Det är sånt som... Alltså man förbjuder bara sånt som gäller där man hämtar vatten i städerna.
Mm.
Annars så innebar den att man skulle bekämpa sånt som var hälsoskadligt och förebygga sjukdomsspridning och sånt. Men det här är ju en rent medicinsk fråga i den här hälsovårdsstadgan. Tillsyn av den här lagen ska genomföras av en hälsopolis.
Just det.
Som består av statsläkare, veterinär, kemist, bakteriolog, en bostadsinspektör och inte minst en kvinnlig inspektör som kollar upp de prostituerade och så. Historikern Lars J. Lundgren har sagt att den här lagen var utformad för agrarsamhället snarare än städer. Det gäller fattigdomsföroreningar som gödselupplag och laggårdar, det ska inspekteras. Medan städernas industrier, de skulle reglera sig själva mycket. Kontroller för sånt som vatten, avlopp och toaletter i städerna, det var inte så mycket kontroller kring det, helt enkelt.
Och det här är ett problem med ett utrednings- och kommittéväsen, att när en lag stiftas på 70-talet som utreddes på 1850-talet i ett samhälle som förändras så snabbt som industrisamhället gör, då kommer alltid eller då finns det en risk att lagstiftningen hela tiden är one step behind.
Dessutom är det ju kommunerna som ska kontrollera den lokala föroreningen. Men problemet är med att kommunerna är de som är bland de största föroreningsbovarna, eftersom de har ansvar för kloaksystem och sådär. Därför vill inte gärna kommunerna erkänna att det finns några sådana här problem överhuvudtaget.
Det finns,
och vi är på 1800-talet nu fortfarande.
Det finns ett inbyggt problem här.
Ja, så kan man säga.
Ja.
Förorening? Nej, men det kan jag inte tänka mig.
Nej, vi har så rent vatten här.
1909.
Ja, grannlagsrätten.
Woho! Det kom ett begrepp till.
1909 års jordbalk.
Oh my god, det här är...
Men det här är intressant, för det handlar om vad får du göra på din egendom i relation till hur mycket det styr, eller hur mycket det stör snarare grannen och det omkringliggande samhället. Hur mycket rök får du producera? Hur mycket oväsen och stånkande får du producera? Nikola Tesla, när han satte igång sin oscillator mitt i New York och skapade en mindre jordbävning, skulle det, om det hade varit i Sverige under den här tiden, skulle vi haft någon juridisk möjlighet att sätta dit Tesla? Du får inte orsaka jordbävningar även om du gör det på din egen mark.
Ja, alltså tidigare så hade han ju fått göra det i historien, åtminstone från 1700-tal eller sådär framåt. För man är ju fixerad vid tanken på egendomsrätt. Den är ju helt förhärskande. Man får göra i princip vad man vill på sin egen egendom.
Ja.
Men sen kom ju då Tesla och industrialiseringen. Och då blir det vanligare med gnäll från grannar. Det vill säga nu håller de på och det är gnister och det skakar och bullrar och det luktar förskräckligt borta från grannen här och det ryker och sådär. Så grannelagsrätten ska ju reglera att sånt inte förekommer i för hög utsträckning.
Nej.
För att det ska vara ett problem så krävs det ju dock att problemet är av, som det heter, väsentlig art och varaktigt.
Och det är också avhängigt vart du bor egentligen. Bor du inne i en stad får du tolerera mer störande inslag än vad du gör om du bor ute på landet. Jag kopplar det här till en dagsaktuell debatt som pågår inne i Södermalm, om vi ska fortsätta prata om Södermalm i de här avsnitten.
Det var väldigt mycket nu.
Ja, men de här pubbarna och klubbarna och liknande, det är ju flera sådana som hotas att stänga ner eftersom ljudet stör grannarna så mycket.
Det här kan jag föreställa mig ett problem även i andra städer.
Jo, men nu har jag suttit och läst Södermalmsnytt här. Nej, vi bryr oss om hela landet. Nu lät jag ironisk, det gör vi ju.
Ja.
I alla fall, på ena sidan debatten så finns ju de människor som tycker att bor man i ett krogtätt område, då får man köpa det. Och så andra sidan finns de, men man ska ju få ha det tyst och lugnt i sin lägenhet.
Tanken är ju inte att man ska stänga ner något här, utan det är ju mer att man kompenserar ekonomiskt sådana som anses ha blivit utsatta.
Just det.
Och tanken under större delen av hela 1900-talet är ju att lagarna ska vara en kompromiss mellan den här samhällsnyttan som den förorenande verksamheten har och de skador som den orsakar. Kort och gott, det går ju inte att förbjuda föroreningar som genererar arbetstillfällen.
Nej.
För behoven. Och det är ju en rimlig tanke.
Jag tror också det är en röd tråd vi ska bära med oss genom avsnittet. Att å ena sidan föroreningar och å andra sidan arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt.
Ja, det är ju precis det jag försöker säga här. Att det är det som hela avsnittet handlar om, åtminstone fram till 70-talet. Ja, smurf. vad händer när man säger smurf nu igen? Då måste du vara tyst, ja. Tills någon säger ditt namn. Är inte så? Vi sa ju, nu är tyst. Robin.
Yes. Ja. Dikningslagskommitténs betänkande från 1915.
Håll i hatten, nu blir det roligt här, tänker alla. Och med lite poppig svung så kan man framföra ett citat från det här betänkandet på ett åtminstone lite, ja, inte så torrt sätt.
Ja, får höra.
Även om det inte innebär någon skönsång för det här. Tänk dig det här.
Mm-hmm.
För industrins fortbestånd måste följaktligen å ena sidan dylik förorening i viss mån tolereras, men i allmänhetens intresse måste å andra sidan tillses att föroreningen i varje särskilt fall icke blir större än omständigheterna nödvändiggöra. Nu kom, det här är så jävla...
Vilken var melodin?
Ja, det har jag inte någon. Jag kommer på själv här. men det är lite overkill här nu kanske.
Kan ingen som är lite fläng med musik lägga på lite musik där till Daniels sång så att vi får en härlig miljödikningskommittés slager kanske?
Mm. Jag kommer att tänka på den här... det finns en serie som heter Historiens personligheter som har funnits på SVT Play bland annat.
Mm.
Och då skulle jag visa ett avsnitt om Napoleon för en klass här i veckan.
Ja.
Och det här är ju, alltså, de vänder ju ut och in på sig själva med olika snuskigheter och animationer för att göra det hela roligt. Det är åka in och snurra runt och det är spexigheter hela tiden. En aning fördummande också skulle man kunna tänka sig då.
Tycker du att det är fördummande att sjunga?
Nej, men jag kände lite att nu spårar jag det här. Det var som någon elev sa. De går verkligen in för idén history is fun, kids.
Ja, faktiskt.
Och det blir lite övrigt ibland.
Ja, verkligen. Så att vad betyder det du sjöng för oss?
Ja, poängen är ju att man som sagt har som två vågskålar.
Mm.
Där man måste ta hänsyn till allmänhetens intresse, men också det ekonomiska.
Just det. Och man tänkte också i den här i betänkandet att man ska införa ett speciellt förprövningssystem hos en särskild myndighet, Vatteninspektionen då. Och att industrier som fick det här tillståndet skulle betala årliga avgifter som dels skulle finansiera kontroller, men som dessutom skulle kunna gå in i som en gemensam fond så att de förorenande verksamheterna skulle kunna hålla på och forska om olika metoder för att göra mindre föroreningar. Det här betänkandet var också ett sätt att i förväg godkänna förorenande verksamheter också.
Mm.
Att man, ja men vi vet att vi gör skada, men nu har vi bett om lov och fått det tillståndet. Men det ska väl tryckas också att det här är ju inte en lag. Det här är ju ett förslag som mötte ganska stark kritik, framförallt från industrins håll. Och det skulle ju visa sig varken finnas folkligt eller politiskt eller då näringslivsmässigt uppbackande till förslaget heller. I slutet av dagen så är industrins tillväxt central för nationens välbefinnande och föroreningsproblem ska lösas på frivillig väg. Successivt under 1900-talet kommer lagar om vattenförening träda i kraft, men frivillighet och att företaget själv tar ansvar för åtgärderna. Det är liksom det vi har med oss in i 1900-talet.
Och föroreningar är ju inte direkt en prioriterad fråga i en tid av kamp för demokrati och arbete och ökad levnadsstandard och sådär. Och arbetsgivare och arbetstagare här i början på 90-talet som är osams om väldigt mycket, de är ändå eniga om att tillväxt är nödvändigt för industrin och därmed för samhällsutveckling. Och då får det väl vara som det är med det andra.
Nu ska vi börja komma in på hur en miljömedvetenhet växer fram. Och jag tänkte att vi kan börja med att närma oss det här från populärkulturens håll. Mm-hmm. Att vi kan lyssna på lite musik och bara ta in den och se vad som händer. Vi börjar med Lena Anderssons monsterhit Är det konstigt att man längtar bort någon gång?
Vilket år kom den här?
Det här är från 1971, men det är en speciell vers jag ska spela.
Här talar man om kärleken i stora runda ord. Här spränger man för bil, man våldtar mot jord. Men så när vinden ligger på, känns plötsligt ofta...
Här talar man om kärleken i stora runda ord. Här spränger man för bil och tåg, man våldtar moderjord. När jag lyssnade på den här låten för att försöka hitta en miljöslagers en gång i tiden, så satte jag tet i halsen när just den linjen kommer. För det här är en svensk översättning av en Buffy St. Marie-låt som heter I'm gonna be a country girl again. Som handlar om att jag vill flytta ut på landet och ha lite kaniner i en bur och en stor hund och ha det härligt. Men 1971, när Lena Andersson, 16 år gammal, står i hylans hörna och anspråkslöst frågar svenska folket om det är konstigt att man längtar bort någon gång. Då har alltså Stickan Andersson, som har skrivit svenska texten här, är jag ganska säker på att det i alla fall är ABBA-stickan. Då har han lagt in den här linjen om att man våldtar moderjord. Och det är ju ett väldigt starkt ord. Alltså det är ju någonting som ligger i stil med de mest radikala ekofeministerna, som Carolyn Merchant har pratat om henne i ett jättegammalt avsnitt om Francis Bacon. Att man menar att hela det moderna samhällsprojektet är en typ av manlig resursutnyttjande och våldtäkt på moderjord. Det här är ju, tycker jag, ganska radikalt.
Och det här var en monsterhit.
Det här var en riktig, riktig monsterhit.
Jaha.
Samma år, 1971, kom ju den här klassikern.
Kallatten, änglamarken eller himla jorden om du vill. Jorden vi är...
Kalla den änglamarken eller himla jorden om du vill, 1971. Men Evert Taube säger bryskt åt den som lyssnar också att sluta utrota skogens alla djur.
Låt örnen flyga, låt rådjuren lö. Låt sista elden som brusar i vår natur brusa allt jämt mellan fjällar och gran och fyr.
Den sista elven som brusar i vår natur är ju såklart Vindelälven. Det har vi också pratat om. 1971 står också den klassiska almstriden i Stockholm. Sen har vi hela proggrörelsen, alla deras låter om diverse miljöfrågor. Men... nu, jag tänker, vi har Lena Andersson, 16 år gammal. Vi har Evert Taube, 130 år gammal. Då världens äldsta levande människa. Bägge verkar enas i den här miljöslagen. Om vi nu hoppar fram några år och tar en riktig svensk kultartist också. Och så lyssnar vi på en annan miljöslager.
Men var vi tar den från, det ska ni ta och skita i. För atomkraft, den är jättebra och nyttig som fan. Jajamän. Alla jävla kommunister babblar så att man kan spy. Nej, bygg en kärnreaktor, riv varenda jävla by. Lite strålning, det är jättebra för våran skelett. Jajamän. Och sen om benen börjar ruttna bort och ramla av, så finns det ju proteser som...
Eddie Medusa, Mera kärnkraft, 1979, från kanske hans bästa kassettband då, E-Hitler och Luftwaffe, nummer 3, del 1. Här får man anta, ironiserar Eddie om hur bra kärnkraft är. Man får ett jättestarkt skelett. Och i slutet av låten så skickar han en hälsning. Kom igen, Boman, mer kärnkraft.
Det var ju väldigt roligt här.
Så vi har en 16-årig älskad slagerartist, hylans hörna. Vi har Evert Taube. Vi har en riktig Sveriges mest klassiska outsider, Eddie Medusa, som alla gör låtar om miljöfrågor och tycks ta ställning för miljön, även om det är svårast att mäta, även om det är svårt att mäta ironin i Eddie Medusa. Det här tycker jag indikerar på att det har skett en mental och ideologisk förskjutning här i samhället. Så att om vi backar bandet och försöker nysta i det.
Ja, det får man nog göra. För att nyss så var det ju ingen som brydde sig om det här.
Nej.
Även om man helst ville dricka vatten som inte gjorde en störtsjuk direkt.
Precis.
Nej, men det stora brottet här är väl 1962. Rachel Carson.
Tyst vår.
som vi har gjort ett avsnitt om, avsnitt 26.
Ja, det är ett gammalt avsnitt, men det håller bra kvalitet tycker jag.
Ja, förr i tiden, innan 1962, eller snarare kanske i början på 1900-talet, sådär, då hade ju miljöproblem varit någonting som förekom i närområdet.
Mm.
Massafabriken eller sockerbruket skjutsade ut en massa rök och lukt och smuts och påverkade landskapet runt omkring på ett ganska tydligt sätt.
Mm.
Men den nya formen här av miljöproblem som uppmärksammas på 60-talet, den är ju mer okonkret kan man säga för blotta ögat och handlar mer om långsiktiga konsekvenser, som till exempel det här som Rachel Carson skriver om med DDT. Mm. Att bekämpningsmedel och så påverkar fåglarna i långa loppet och så. Ja.
Det som Rachel Carson till exempel gör, det är ju fler. Vi har ett gäng svenska forskare som också driver frågan kring kvicksilver i Sverige ungefär under samma period. Men de introducerar ju ett ekologiskt perspektiv som gör att man kan knyta ihop de här tidigare. Ja, men om man ska använda Lars J. Lundgren och Jan Tellanders språkbruk. Det var en övergång från att man har sett spridda problemöar till en samlad problemkontinent. Mm. Att luftföroreningar, vattenproblem och liknande, det var olika problem. Men nu får vi det här begreppet miljö som är ungefär som natur fast utan positiva konnotationer.
Ja, eftersom det har att göra med hur vi påverkar omgivningen negativt.
Precis.
Man kan väl säga att det här är en form av medvetande revolution som du har beskrivit.
Ja.
Och att det är som sagt långsamma, lite lätt osynliga förgiftningsprocesser av till exempel försurning av sjöar och sådär. Alltså det krävs ju vetenskapliga undersökningar för att lägga de här pusselbitarna på plats. Det är ingenting som man märker när man är ute och går med hunden, att bara oj, nu har det hänt något här utanför fabriken.
Nej.
Nödvändigtvis, utan det är en mycket större process.
Ja, ja, absolut. Och att det finns ett större intresse, det är inte bara mina välvalda låtar som visar på det här, utan man kan ju titta på Naturskyddsföreningen till exempel, som i början av 60-talet inte alls är en speciellt stor förening, 5000 medlemmar. Men på en period på 15 år kommer de helt plötsligt tiodubblas i storlek.
Mm.
Och det är ju egentligen miljörörelsen som kommer här under 60- och 70-talet, det får man väl säga är en folkrörelse. Det är många som knyts till det. Det hänger också ihop med det du sa tidigare, att man hade haft en kamp om allmän och lika rösträtt, om 8 timmars arbetsdag, om att ha det lite drägligt, få en ordentlig pension. Men när den kampen är vunnen och nästa generation tar vid.
Nu är det en massa bortskämda 40-talister som har växt upp här och flockas på universiteten. Och de behöver inte bry sig om liksom, att kriga för att överleva dagen.
Nej.
Det är ingen fattigdom här inte. Eller liksom demokratin är ju säkrad och
det finns arbeten, det är rekordår.
Ja, precis. Det bara tuffar på här med ekonomin. Så då har de tid att fundera på annat och då blir det miljöfrågorna, vilket också är aktuellt visserligen eftersom det händer en massa saker i till exempel Japan, i en stad som heter Minamata, där barn hade fötts och varit handikappade efter såna här massiva kvicksilverutsläpp i havet och så.
Just det.
Det blir väldigt uppmärksammat. Och det är ju saker och ting som händer i världen som man anknyter till och man blir förbannad på och sådär. Och apropå olja så är vi ju oljetankers och oljeplattformar som efter väldigt stora olyckor släpper ut mängder med olja. Som 1967, den här tanken Toru Cannon som gick på grund och det bara forsar ut 117 000 ton olja. Vilket tog kål på 15 000 sjöfåglar och sen tog det 10 år att sanera det där. Och man sanerade det där också med kemikalier som var i princip lika skadligt som oljan själv. Och en liknande katastrof hände också 2 år senare, 1969, utanför Kalifornien. Med också enorma konsekvenser. Och sådana här saker väcker uppmärksamhet bland ungdomar som tycker att det här är förskräckligt, vilket det också är. Vi har ju, som du var inne på, våra egna miljöstrider i Sverige här, almstriden exempelvis, 71.
Ja.
Men också protester mot bekämpningsmedelsbesprutning och så.
Ja, ja, absolut. Alltså, det pågår inom flera olika grejer. Skogsförsurningen, vi har en diskussion om hormoslyr, vi har en diskussion om DDT, vi har en diskussion om övergödning. Det finns ganska många diskussioner som pågår här samtidigt.
Mm. Skulle det inte vara lämpligt med en liten miljöskyddslag nu då, egentligen?
Ja, miljöproblem, är alltså ett problem inte för enskilda människor utan för hela samhället. Och av den anledningen borde ju lagar finnas som skyddar samhället för det här. Eller som har någon sorts kontrollorganisation för det här. Det borde vara från det privaträttsliga eller vad är civilrättsliga, den juridiska termen, till det offentliga. Så vi får alltså miljöskyddslagen som träder i kraft 1969. Och den handlar framförallt om att ge tillstånd till skadliga verksamheter på ett kontrollerat sätt. Och i samma veva så instiftas också Statens naturvårdsverk tillsammans med en massa speciella enheter vid länsstyrelserna som ska hålla koll på det här.
Mm. Nu ska det väl ändå bli ordning på torpet här.
Mm. Man hoppas ju det.
Men tanken om avvägning är ju förstås inbyggd i den här lagen också.
Mm.
Exempelvis så har vi ju då Naturvårdsverket, som du sa, som grundas 1967.
Mm.
Som har en styrelse med 7 personer. Och i den sitter till exempel representanter för industrin.
Mm, just det, de är där.
De är där, ja. Kommunerna, än så länge, några av de största miljöbåarna. Markägare och fackföreningsrörelsen. Det är ju egentligen inte jättemånga i den här bunten som tycker att nu så är miljön som är viktigaste. För man har ju effektivt också utestängt medlemmar från Naturskyddsföreningen.
Mm.
Men tanken med Naturvårdsverket här är ju förstås att nu ska vi kompromissa igen.
Mm.
Den svenska modellen är ju det som lyser igenom i Naturvårdsverkets styrelse, kan man säga. För att där sitter de allihop och ska komma överens. Utom just kanske de som verkligen står på miljöns sida.
Precis, på samma sätt som man på arbetsmarknaden ska söka samförstånd ska man göra det när det gäller miljön också. Miljöbrott är ju det ordet som Erland Morals forskning handlar om. Men när han undersöker artiklar, politiska debatter och liknande före mitten av 70-talet, så finns inte det begreppet överhuvudtaget i det allmänna medvetandet. Utan miljöbrott kommer bli en tanke som kommer under sent 70-tal. Och det är den etableringen vi ska in på nu. Alltså, han skriver så här att sammanfattningsvis kan det konstateras att den långa historien rörandes miljöbrottets etablering egentligen inte alls handlar om miljöbrott. Tanken på att skadliga handlingar mot miljön var kriminell, eller var kriminella, fanns överhuvudtaget inte.
Nej.
Och dessutom lägger han till, föroreningsproblemen ses som en bieffekt av samhällsutveckling där inga enskilda företag eller personer utpekas som skyldiga. Miljöförstöring var ett problem som gick att lösa på ett effektivt sätt med hjälp av ny teknik, striktare reglering, förprövning, upplysning och ekonomiska styrmedel.
Ja, och det är väl på något sätt var ju rimligt i den tiden att tänka så, för det var ju så man hade tänkt hela tiden innan.
Ja, absolut.
Så vem är vi att komma här och säga att det var helt galet?
Nej.
Men det är jag inte. Vet några som protesterar när Naturvårdsverket, som då precis har grundat, som sagt, som ändå tänker att nu ska vi göra någon nytta här.
Mm.
Och slå klorna i din gamla hemstad Umeå. Umeå kommun hamnar ju inför rätta i Kammarkollegiet 1967.
Jo, för att man inte hade man byggde inget reningsverk.
Nej, det var väl ingen brådska med det, tänkte de.
Det forsade så snabbt i Umeälven. Det var så högt eller så effektivt vattenflöde så man behövde inte rena vattnet där så noggrant.
Nej, så de ansökte om dispens och grejer, att de skulle få skjuta upp det där bygget lite. Det var inte så bra. Så vad Naturvårdsverket gör då är ju helt enkelt att, som sagt, lämna in en skrivelse som leder fram till åtal. Och det här tyckte ju polisen var oerhört obehagligt och i närmast chock. Vadå, ska jag? För det var ju personerna då som blev åtalade.
Just det.
De här politikerna. Att det här ens var möjligt var ju oerhört uppskakande.
Mm.
Och då skrev ju Morald: dessa nya polisiära fasoner bröt mot gällande umgängeston och praxis vad det gällde myndigheternas förhållande till varandra och till företag inom vattenvårdsområdet.
Mm.
Polisiära fasoner.
Ja.
Ska jag hålla på och behöva ställa varandra inför detta?
Precis, det är ju ett av Umeåfallet är ju ett av de tre fallen som han tar upp i sin bok. Dels polisiär vattenvård i Umeå och sen BT-kemi som vi ska in på nu och så slutligen Hallandsåsen. Hallandsåsen är ju, tunnelbygget där är ju väldigt intressant. Det kanske vi kan återkomma till i framtiden, tänker jag. Alltså vad vi landar i är att under 70-talet så har vi en miljömedvetenhet ute hos breda samhällslager, framförallt ute hos ungdomar. Men egentligen ingenting juridiskt som kan hantera så kallade miljöbrott. Så när vi introducerar ett riktigt miljöbrott, alltså inte för att UMS vägen att bygga vattenverk eller reningsverk inte var ett miljöbrott. Det var det väl också. Men BT-kemi, nu snackar vi.
Det hamnar ändå lite i skuggan av det som kommer och ska här nu snart. Mm. Men att det fanns en folklig och allmän växande intresse och medvetenhet kring de här frågorna visar ju dina låtar bland annat tidigare här.
Allt det här kommer landa i en enda stor rättegång, men redan i slutet av 60-talet så fördes det fiktiva rättegångar i debattsidorna. I Expressen januari 1968 skriver författaren Peter Wehner om Nürnberg-rättegångarna 1990. Vad är det som har hänt då? Anklagade står bland annat Tage Erlander och Olof Palme.
Mm-hmm.
Olof Palme. Vad är det de står anklagade för? Jo, brott mot mänskligheten. De har förvandlat jorden från ett prunkande paradis till ett obeboeligt wasteland där inte längre liv är möjligt. Och att de här brotten inte var brottsliga när de begicks, det är ingenting som försvaret kan luta sig mot. Det är ju, hela det här är ju en...
Ja, det är väl en hörnsten i själva juridiken att du ska finnas en...
Ja, men...
Man ska känna till, lagen kan inte komma retroaktivt.
Ja, men det är ju en parafras av Nürnberg-rättegångarna av den anledningen.
Ja, just det, det var jag.
Ja. Ja, det är därför Nürnberg-rättegångarna 1990. Så att även fast i miljöbrott inte finns på 60-talet så har vi alltså författare som anklagar politiker för framtida miljöbrott. Men istället så ska vi väl fokusera på ett riktigt miljöbrott. Vad hände i Teckomatorp på 60- och 70-talet?
Jo, man förflyttar en fabrik från Malmö där det är alldeles för tätbefolkat för att släppa ut en massa grejer.
Mm.
Så då,
precis.
Då lägger man fabriken i lilla oskyldiga Teckomatorp istället.
Där fanns det en sockerfabrik som var byggt på 1890-talet. Så det här är ju hur bra som helst. Här kan vi börja tillverka massa olika kemikalier.
Ja, för det är inte socker vi ska tillverka här nu, utan det är ju lite andra prylar som växtgifter i form av fenoxisyror.
Mm.
Och då har jag ju haft möten med en kollega som är en naturkunskapslärare som har försökt förklara för mig vad fenoxisyror är.
Mm.
Och det har ju gått så där för mig att begripa. Men det är någon form av, det är kolväte och syre. Vad jag förstår. Och det är organiska ämnen som då väldigt lätt tas upp av huden och så blir man, ja, det är därför det är så giftigt helt enkelt.
Det här, ja, det är växtbekämpningsmedel.
Ja, jag sa ju det. Och det här kommer ju säljas som bekämpningsmedel, till exempel som hormoslyr som du har pratat om innan här.
Ja, 2,4-D, 2,4-5-T som är två av dem. Alltså det är... Det kanske du sa, nu, jag blev så fokuserad på mina anteckningar när du pratade om naturvetenskap så jag tappade lite grann bort vad du sa. Men det är ju råämnen som man tillverkar på fabriken, inte de färdiga produkterna. Om man tar lite olika slattar från 2,4-D och 2,4-5-T, då får man ju hormoslyr.
De står och kokar i enorma såna här akvarier.
Precis.
Det är ju, i hormoslyr så är det ju samma ingredienser som i Agent Orange som amerikanerna precis håller på att bombardera djunglerna i Vietnam.
Ja, på tal om händelser som påverkar en hel generation. Utöver miljöfrågan så är ju Vietnamkriget verkligen den sammanlänkande händelsen och erfarenheten för den här nya generationen.
Ja, Agent Orange, i och med det så myntas ju begreppet ecocide också.
Mm.
Vilket då är miljömord och det är en passande term eftersom det är... handlar om att avlöva skogarna så att man ser fienden lite enklare där nere. Och så att de inte ska ha något vettigt att äta helst också.
Precis. Det man måste skjuta in om just Agent Orange också är ju att den visade sig innehålla dioxin. Vilket är ju ett av de giftigaste ämnena som överhuvudtaget finns.
Mm.
Så att den var ju, Agent Orange var ju fruktansvärt giftigt. Inte bara för de skogar och djungler som avlövades utan för de människor som utsattes för det också.
Och fabriken i Teckomatorp, som kallas för giftfabriken i folkmun. Den är den enda i Sverige som producerar sådana här ämnen då.
Just det.
Och de gör ungefär 4 000 ton av det här.
Jaha.
Om året alltså. Den är grundad 1965. Och på den tiden fanns det ingen miljöskyddslag, för den trädde ju kraft först 69.
Mm.
Och därför hade de aldrig sökt tillstånd hos länsstyrelsen för att starta den här tillverkningen.
Nej.
Det finns ju en armé av myndigheter och förvaltningar som kommer att har med saken att göra här ändå. Vatteninspektionen, vattendomstolen, koncessionsnämnden, Naturvårdsverket, hälsovårdsnämnden och länsstyrelsen. Mm. Alla de här får ju olika skäl att ganska snart ha kontakt med det här företaget när det gäller diverse tillstånd och utredningar och så.
Jo, och gång efter annan kommer man ju få anmärkningar på olika saker som prövas. 1975 så fick de 23 punkter att fixa över en given tidsperiod. Då. Det här skulle omprövas senare, då var listan uppe i 29 punkter. Så att det är ganska, det är en mängd olika grejer som jag har svänger här.
Det är ju en väldigt illaluktande verksamhet man håller på med, och därför så skapas ju protester från de här Teckomatorpsborna ganska snabbt också, som tycker att fabriken släpper ut kemikalier i Braån med, som ligger i närheten, tycker de sig ha skäl att misstänka. De gör namninsamlingar och så.
Mm, och, ja, men vi kommer ju komma in på lite olika rättsprocesser, men en av dem som tidigt drar igång är ju det som sker mellan fabriken, företaget och en trädgårdsmästare, Carl Johan Ahl, som precis som många andra bor efter Braån, men han odlar ju också efter Braån. Vackra grönsaker och prunkande växter. Och
de stendör.
Ja, precis.
Jag kommer tänka på Bertil Svensson här. Ja.
Låt det hela vara så här. Och så skär ni av den här huvudstammen bara. Man får ha en ganska vass kniv och man får ta lite så försiktigt så man inte skär sig. Vilket jag tror jag gjorde här. Precis, det gjorde jag. Men det behöver inte ni göra bara för att jag gjorde det. Det ska ni inte följa.
Ja, men det är han som var hela Sveriges trädgårdstomte och beskar buskar och grejer i Sköna söndag förr i tiden.
Vad var Sköna söndag?
Ja, det var ett program på den tiden. SVT tyckte att det var läge att ha morgonprogram på helgerna. Det har de ju slutat med för flera decennier sedan. Och någon väldigt outgrundlig anledning så tycker de inte att det ska vi inte ha.
Okay.
Men förr hade de det. Och då var den här Bertil Svensson med. Och det är honom som, har inte sett de här roliga klippen när Robert Gustafsson skär sig tummarna fram och tillbaka?
Aj, jag skar mig, absolut.
Ja, det är ju honom han paradiserar då.
Ja.
Och det finns ju ett klipp när Bertil Svensson är jättearg på att man har beskärt diverse träd på felaktigt vis. Och då kommer jag tänka på honom nu när jag läste om Carl Johan Ahl, uh-huh, som också var arg på att
ja, och det, man kan väl köpa, man kanske kan köpa Svenssons ilska också, men Ahls ilska är väldigt lätt att förstå. För när statens växtskyddsanstalt 67 genomför tester på vattnet så visar det att det här vattnet är giftigt för grönsaker.
Ja, det är ju hela poängen väl med där de tillverkar den här fabriken. Så det funkar ju. Men det ska ju inte hamna där kanske.
Nej, det händer ju flera grejer också. Det är folk börjar ju klaga på dricksvattnet också, så kommunen får gräva en ny vattentäkt för människor som bor i en av byarna i närheten också. Men när skandalen verkligen kommer rullas upp så är det väl Sveriges svar på Erin Brockovich som kommer vara central för hela den berättelsen. Eller kanske Sveriges svar på Louise Gibbs, en annan småbarnsmamma som kommer vara drivande för att få regeringen att uppmärksamma ett mycket snarlikt fall kring Niagara Falls. Det finns många såna här småbarnsmammor som har blivit enande figurer i olika Davidkamp mot Goliat när det gäller miljöförstöringar och strålning och liknande. Monica Nilsson.
Monica Nilsson, ja.
Just det, hemmafru och småbarnsmamma som har lagt märke till att hennes son efter att de har flyttat in i ett hus några hundra meter från fabriken har drabbats av astma.
Hon har ju helt utan att hon själv tänkte blivit inskriven i historien genom den här utvecklingen.
Verkligen. Och hon kommer ju bli en av initiativtagarna till en miljögrupp som då jobbade mot vad de kallade giftfabriken. Jag tror att det är de som ursprungligen kommer på den glosan.
Mm.
Giftfabriken som har blivit så klassisk. Och det var inte ett lätt arbete att försöka driva opinion mot BT-kemi i Teckomatorp eftersom det här är arbetstillfällen.
Ja, det är både lokalpolitiker och fack som tycker att vad i hela världen, det här ska vi inte hålla på och kidsa nu inte. Det är
nej.
Bra med jobb och grejer. Alltså, och det är ju för all del.
Så är det ju. Alltså, i alla industristäder som jag någonsin har varit på så finns det här skämtet. När man åker förbi någon industri.
Det luktar pengar.
Ja, det luktar pengar. Assi Domän, det luktar pengar i Piteå. Eller
Skutskär,
det luktar pengar.
Ja, det luktar mycket pengar.
Ja. Och BT-kemi, det kanske luktar illa, det kanske dödar några grönsaker, men pengar och jobb, herre min gud.
Den här lilla gruppen människor med Monica Nilsson i spetsen. Mm. Får in tips också runt omkring ifrån som hävdar att företaget gräver ner tunnel med giftavfall på sin egen fabrikstomt. Och ibland också nattetid åker de runt och gräver ner på andra ställen även om inte det blir bekräftat.
Mm. Absolut.
Men man kan inte påstå att myndigheterna kastar sig med frenesi över de här uppgifterna.
Nej.
Utan de hade mest bara frågat pliktskyldigt den här direktören om det ägde rum några sådana där inga nedgrävningar. Och då sa ju han att gräva ner ett rent oorganiskt silikat i marken kan ur miljöfarlighetssynpunkt närmast kunna jämföras med att sanda en trottoar med sand för att undvika halka.
Ja, och det här är ju dels ett superklassiskt uttalande men det är också ett så dumt uttalande.
Är det Pravitz som säger det här va? Göran Pravitz, direktören ja. Ja.
Politiker brukar ju få det här tipset att det är bättre att inte svara på frågor än att ljuga.
Mm.
Därför när man fastnar i en lögn, då dras snaran åt kring halsen. Och här är ju ett sånt citat som kommer visa sig vara super, super mycket lögn. Och det som det här citatet går ut på är att de grejerna som, om vi har grävt ner några saker så har vi grävt ner sånt som är helt ofarligt. Det är inte organiskt, det kommer inte gå ut i naturen. Och när man jämför det med att sanda en trottoar, om någonting har vi förbättrat saker och ting.
Man gör nya namninsamlingar, kommer upp då i 600 stycken, vilket är mer än hälften av alla som bor i Teckomatorp. Och det är ju imponerande. Och det blir liksom motstånd mot motståndet också, eftersom, som vi var inne på här med lokalpolitiker och fack, men även de som jobbar på arbetsplatsen ju. Och sen blir det protestmöten och sammankomster som den här Monica Nilsson arrangerade också, BT Kemis företrädare med, till exempel platschefen då, Ragnar Nilsson. Och försvaret från Nilsson och BT Kemi går ju ut på att det här är inte så himla farligt. Det finns ju massor med saker, det här har de ju rätt i visserligen, det finns ju massor med saker som är farligt när man lever. Man kan ju dö av livet, ungefär.
Nu slutar vi röka, nu slutar vi supa, nu slutar vi köra bil, för det är farligt. Alltså, det är en farlig värld vi lever i, men det ska alltså finnas lite balans. Och vi säger ju det att vi förnekar ju inte att vi luktar illa, men om man jämför liksom det ena med det andra så finns det ju andra risker också som man inte liksom alldeles står upp för och hojtar till för. Det var lite allmänt.
Och utifrån det här så låter det ju som att det kanske inte är så mycket oro oss över ändå, ja. Men nej. Sen hittar man ju 200 nedgrävna tunnor med en massa gifter i och för sig.
Hans beteende är ju ganska klassiskt för hur man försvarar, hur man bröstar upp sig i de här fallen. Alltså även representanterna för skogsindustrin när det gällde DDT och hormoslyr. Alltså från början så går de fram med, jag kommer ihåg en debattartikel som jag läste i Skogen, en gammal tidning, branschtidning från 70-talet. Stekt fläsk osar men smakar gott. Och så sen när man egentligen, när opinionen börjar vända sig eller när mer handgriplig fakta kommer mot dem, då börjar man backa tillbaka lite grann och hela tiden tona ner sin attityd. Och det är ju det här med, jag menar, att han går fram och kallar det människornas fiender och att han är orolig för att man från statligt och länsstyrelsehåll tagit intryck av miljösekter och extremorganisationer. Han är ju verkligen urtypen av den här direktör eller företagsledare som verkligen går fram som en jäkla, jag vet inte vad han går fram som en brunstig älg bara och inte riktigt begriper hur farligt det här är.
Ja, det är ju två personer här då. Den som föreslog att jämföra det här med rökning och supning och sånt, det är ju platschefen Ragnar Nilsson, och sen har vi Pravitz då, som säger det här med människornas fiender och att allas uttalanden från de här miljösekterna borde slängas på skräpkammaren, och det handlar om illvilja och avundsjuka.
Och Monica Nilsson alltså och hela den här miljöorganisationen, men när media börjar haka på det här så är ju Monica Nilsson verkligen en så perfekt symbol. Det finns ju ett färdigt narrativ här. Det är ju verkligen David mot Goliat. Vi har den här utsatta, oskyldiga hemmafrun och så har vi den här fruktansvärt osympatiska företaget och den giftfabriken som sätter henne i kläm.
Ja, det blir ju som sagt så att när man upptäcker de här första 200 tunnorna med diverse gifter i, det är då mediastormen sätter igång. Innan hade det inte varit särskilt mycket intresse kring det där. Men de där avslöjar en del. Sen kommer vi bara hitta ännu mer tunnor med ännu mer farliga gift i. Och det här gör ju att medierna som sagt också börjar kritisera myndigheterna, evigt understödda förstås av den här medborgargruppen i Teckomatorp då, som upplever att myndigheterna har varit alldeles för undfallande och delaktiga i det här haveriet eftersom de inte har stoppat det. Och till exempel så skriver de: de skenheliga experter och så kallade sakkunniga skriverierna för Naturvårdsverket och Länsstyrelsens naturvårdsenhet har snarare varit mer till gagn för BT Kemi och deras brottsliga verksamhet än miljöskydd eller miljövård.
Mm.
Så de är lite ihopflätade med varandra här, tycker man. Åtminstone så gör de alldeles för lite, och det beror på att de inte har egentligen juridiska förutsättningar för det alltid.
Nej, precis.
Riktigt illa blir det ju när man hittar de här nya tunnorna 1977.
Mm.
För de innehåller dinoseb.
Just det.
Som är en oerhört giftig...
Ja, det är dödligt.
Ja, det är ett oerhört giftigt gift.
Mm.
Några droppar på huden och sen är det färdigt.
Två saker kommer hända nu. Dels så kommer åklagaren väcka åtal mot BT Kemi. Alltså inte bara trädgårdsmästaren som driver sin civilrättsliga process, utan man kommer försöka sätta dit BT Kemi efter, ja, vi får se vad man kan knåpa ihop för åtal. Det är inte helt enkelt det där. Men sen också, vi har redan pratat om att media hade börjat intressera sig för det här. Vi hade Monica Nilsson som den här väldigt tacksamma protagonisten. Men någonting som är ännu mer tacksamt i media, det är ju en riktigt bra bild. Och saneringsarbetet, när man stänger ner fabriken efter man har hittat det här dinoseb. Och så kommer människor, de ser ut som... Alltså, det är Tjernobyl, eller det är... Fast Tjernobyl hade inte hänt då. Jag vet inte vad man ska jämföra med. De ser ut som astronauter.
Det ser ut som de ska gå runt på Mars lika gärna och ha en lämplig klädelse för det.
Precis.
Det är en ganska klassisk bild här.
Ja, man skulle absolut kunna kalla det klassisk bild. Det är en glosa som jag missbrukar. Men saker och ting är ju klassiska. Och om de inte är klassiska vill jag hjälpa till att göra dem till klassiska.
Men det här är ju den bilden, får man säga, eller de bilderna, de skapar ju förstås väldigt mycket rädsla hos de som ser det här på tv eller i tidningarna.
Ja, för jag menar, hur kan det här vara ofarligt? Det är ju helt uppenbarligen super farligt, det ser ju alla på bilden.
Och eftersom man inte var van att hantera sånt här överhuvudtaget så får ju polisen... Alltså, de håller ju på med inköpta engångsgummihandskarna och sånt där.
Privata regnrockar.
Ja, de har ju inte riktigt utrustning egentligen till sånt här.
Nej, verkligen. Sen uppdagas det också att det danska bolag som äger BT Kemi helt plötsligt stänger ner fabriken.
Nu är färdigt.
Och försätter BT Kemi i konkurs.
Mm.
Och det är ju också schysst, för vem ska betala saneringen då? Ja, det är skattebetalarna.
Ja, det blir någon slags final av det hela här.
Ja, så att mycket irriterade känslor här kring situationen i Teckomatorp.
Det hemska är ju att skandalen har inte inträffat i någon avlägsen skog heller, utan det är ju mitt i ett samhälle. Och följderna här kan ju riskera att leda till både på sikt cancer eller missfall och vanskapta barn och sådär. Så det är väldigt mycket upprördhet förstås.
Ja. En sak som är intressant att påpeka är att bara årtionden tidigare så där dumpning av giftigt avfall, det var någonting som var ganska standard när man bedrev den typen av verksamhet som genererade giftigt avfall. Det hade inte setts med speciellt konstiga blickar, utan det var bara någonting som kom med territoriet. Men nu, ja, the times they are a-changing. Ska vi se lite efterspel hur de här rättegångarna går kanske?
Ibland är det vissa händelser som så att säga verkar väldigt avgörande för att nu ska ju någonting förändras. Som till exempel Tjernobyl, som du var inne på, skapar ju förstås mycket hysteri på sin tid, även Harrisburg.
Yeah,
och det här med Teckomatorps BT Kemi, det gör ju att nu måste man ju ifrågasätta hur kunde det bli så här?
Yeah.
Och varför blev det så? Och vad ska vi göra för att det inte ska hända igen och sådär? Och i vanliga fall så är ju då medborgare, privatpersoner, ganska svaga grupper i relation till ett stort företag. Men när man då kan få sympati med hjälp av opinion och media och så här, så kan de vändas till att bli de starka istället.
Mm.
Och efter att det här uppdagats i media alltihop, så det första som händer är förstås att man sätter rampljuset på just företaget, och man får någon form av helhetsintryck ju genom media att det här är en väldigt kriminell verksamhet. Det har dumpats gifter, det har ljugits helt ohejdat också.
Ja, verkligen.
Och det har mutats och manipulerats med kontrollresultat. De har gjort allt egentligen för att undvika att åka fast, och de har inte bytt sig ett smack om de få regler som fanns.
Nej, just det.
En journalist i Dagens Industri konstaterade till och med att det osade en stank av osvensk gangsterism om den här fabriken. Och nästa gäng att hamna i skottgluggen var ju då de här myndigheterna som inte hade varit tillräckligt resoluta. Och så. Och helt, de hade ju bara agerat egentligen helt i linje med den här tanken om samförstånd och avvägning som har rådit under hela 1900-talet. Ju. Man hade nästan blivit blind för att det kunde förekomma så att någon part fullständigt stumta i den här samförståndsandan och missbrukaren istället.
Mm. Det som kommer utkristallisera sig ju hela det här efterspelet är ju egentligen de två olika synsätten. För dels det ena handlar ju om att man ska kunna kräva människor och företag som gör miljöbrott. Man ska kunna utkräva personligt ansvar från de miljöbovar, osvensk gangsterism inom miljöfältet. Det ska man hänga ut, och man ska kanske hamna i fängelse, man ska betala dryga böter. Men sen kommer vi också hitta de här aktörerna som lyfter fram BT Kemi som ett undantag. Miljön ska värnas om, men vi är mitt i ett reformarbete och vi har bra idéer och förslag och så. Nu ska vi inte låta den här BT Kemi-skandalen helt bara få oss att spåra ut från det här arbetet som fortgår.
Nej, men i ganska stor utsträckning så var ju uppfattningen bland många journalister och politiker var att det här är något väldigt speciellt som, alltså till exempel en moderat, Ingrid Sundberg, hon har ju ett underbart citat där hon beskriver Teckomatorp som tänk om Torp.
Ja.
Vi måste se över den här miljöskyddslagen och ändra den.
Just det.
En Jörn Svensson, en vänsterpartist, han var ju, gick ännu längre och sa att det här var förmodligen en av de sämsta lagar som någonsin har skrivits.
Mm.
Så det fanns alltså politiker från alla partier som tyckte att vi måste ändra på miljöskyddslagen. Garton, Per Garton var ju förstås en av dem.
Folkpartist på den tiden.
Ja, och senare miljöpartist som då tyckte att man måste ifrågasätta inte bara enskilda moment i miljöskyddslagstiftningen som man sa, utan hela filosofin och den övervakningsorganisation som fanns för det här.
Mm. För själva grejen är ju, som ni med gott minne från första halvan av avsnittet kommer ihåg, med rådande miljölagstiftning så är det ju svårt, hart omöjligt att sätta dit någon för den konstiga glosan miljöbrott. Det är ju inte alls, lagen är inte till för det.
Nej.
Vad som hade hänt var att man hade häktat den före detta direktören för fabriken, men dels så hade vi ett problem med preskriberingstid.
Mm-hmm,
brott just mot miljöskyddslagen, 2 år. När hade de där tunnorna begravts?
1970 någon gång.
Ja, så att nu är vi ju inne i slut på 70-talet. Det har gått mer än 2 år, så att det får vi helt sonika bara släppa. Så att åklagaren kommer istället försöka komma åt BT Kemi genom att använda de bestämmelser i brottsbalken som handlar om allmänfarliga brott. Spridande av gift och vårdslöshet med gift, det kan räknas som ett allmänfarligt brott. Men vad är allmän fara ens? Ja, nu har vi har ju flera jurister som brukar lyssna och kommentera. De har säkert mycket bättre koll på vad allmän fara är än vad vi har. Men min förståelse är att man ska då kunna visa att en vid krets av människor har hotats. Om jag ställer mig någonstans där jag vet att det är vattentäkt och så häller jag massa råttgift i den vattentäkten.
Ja, det är nästan så att det skulle klassas som ett terrorbrott istället.
Ja, just det. Så att då kanske man inte skulle behöva just den här allmän fara-grejen för att komma åt mig. Men det var svårt här att bevisa att en vid krets av människor hotats. Det var svårt att överhuvudtaget säkert visa att människor hade skadats. Och ännu svårare att koppla det till tunnorna i marken. För när de första försöken med de här tunnorna underkändes i rätten så gjorde åklagaren samma försök med föroreningarna. Här är jag fullt med folk som hostar och har astma och liknande. Det är fabrikens fel. Men även det så kommer ju inte, det kommer inte vinna något gillande. Det kommer inte kunna, det är svårt att bevisa att det är allmänfarligt.
Det är svårt att bevisa att de här föroreningarna i Braån kommer från de här nedgrävda tunnorna. Man tänker att var skulle det annars ha kommit ifrån i och för sig.
Mm.
Men
så man funkar ju inte juridik.
Nej, man behöver bevisa att det finns den kopplingen då.
Ja.
Det var ju svårt tydligen.
Miljögruppen Miljöcentrums grundare Björn Gillberg, han har beskrivit det här som att, citat, rätten krävde helt enkelt mer eller mindre lik på bordet.
Mm.
Och att man då ska ha visat att det här liket, det beror på den här tunnan.
Ja, för ett annat problem med det här är ju att det kan finnas långsiktiga konsekvenser, och det var svårt också att ta hänsyn till. Särskilt när man hade ett ganska litet statistiskt underlag. Om man skulle börja mäta hur många missfall och cancerfall det fanns i Teckomatorp, så gick det inte riktigt att se att det berodde, att det var mer eller mindre än någon annanstans kanske utifrån det.
Nej.
Det lilla underlag man hade.
Precis. Alltså av, när man försöker med den här luftföroreningsgrejen, så visar man att 9 personer av samhällets 1500 hade eventuellt drabbats av de här föroreningarna. Men det är inte allmän fara. Då är de personerna själva som ska kunna driva en process mot fabriken eller mot företaget snarare. Så att det är väldigt svårt, eller det är omöjligt med den här lagstiftningen som fanns, att lyckas få någon dömd för miljöbrott på de här grunderna.
Däremot blev direktören dömd för ekonomiska oegentligheter och mutbrott.
Just det.
Det är skönt att vi har sånt man begriper också som ekonomisk brottslighet.
Ja, den är lättare att få folk att fastna på.
Och apropå ekonomiska konsekvenser, så fick ju den här trädgårdsmästaren, först blev han tilldömd 500 000 i skadestånd av tingsrätten, men han överklagade och så fick han då genom förlikning 1 250 000 av moderbolaget i Danmark.
Precis. Någonting som är gemensamt för bägge de här två processerna som drivs är att det är väldigt svåra rättegångar. Det blir väldigt mycket forskare på bägge sidor av rättegången som kommer upp och säger olika svåra ord om hur saker och ting fungerar.
Mm.
Väldigt svårt att förhålla sig till. Någon av de här miljögrupperna har en ganska bra sägning att om man kommer med en docent så svarar de att ta upp en professor.
Mm.
Och överlag så...
Välkommen till fikonspråkens värld.
Ja, och det visar sig att det är helt enkelt svårt att driva den här typen av fall. Lagstiftning är inte till för miljöbrott. Så jag menar, är fallet BT Kemi, är ett miljöbrott? Jag är allmänna rättsmedvetandet. Fråga folk på stan. BT Kemi i Teckomatorp, är ett miljöbrott? Då kommer väl 9 av 10 svara ja. Men i juridisk mening från den lagstiftning som fanns där och då.
Det var inte där då, nej.
Nej, precis. Och ett sånt där glapp mellan allmänt rättsmedvetande och lagar, det är inte nödvändigtvis bra. Och hur var det nu man förhöll sig? Utredningar.
Ja!
Nu har vi ett problem här. Precis som vi hade haft problem på 1800-talet när vi identifierat det. Då sätter vi igång att från 1977 ha flera utredningar för att komma åt det här. Justitiekanslern börjar granska fallet och han kommer med hård kritik mot hur till exempel länsstyrelsens olika handhavanden och granskningar av företaget hade ägt rum. Brottsförebyggande rådet, de är också inne och undersöker skandalen. Då vi i 1979... Och då menade att miljöskyddslagen hade tolkats som en rekommendationstext. Och istället menade man att om, citat, miljöbrott anses allvarliga och klandervärda och inte endast som lindriga och perifera företeelser, borde de istället i första hand bestraffas enligt brottsbalken. Ett straffhot enligt brottsbalken skulle även få den effekten att miljöbrott betraktades som förkastliga och klandervärda.
Mm.
Man vill alltså flytta över straffskalan till det där de flesta människor redan anser att den borde vara. En annan känslig punkt handlar om det här, vem som egentligen borde stå för notan. För som vi var inne på i det här fallet, eftersom företaget var satt i konkurs så hamnar det på skattebetalarna. Så från flera miljögruppers håll så menar man att det borde instiftas en särskild fond som de miljöfarliga industrierna finansierar. Och där ska man, när det behövs, kunna gå och plocka. När en oljetanker kantrar, då ska det finnas massa pengar för att sanera det här. När man måste spränga en jättefarlig industri i Teckomatorp, då ska det finnas pengar för att sanera. Och det är inte vi som ska stå för det, det är företagen.
Ja, för man sprängde ju den här fabriken sen också 1979. Ja,
precis.
Topp, bort.
Ja?
Men hur blev det med en sån där fond, har väl aldrig inrättats?
Nej, det har det inte. För jag menar, det här var exempel på det första synsättet, ansvarsfrihet. krävandet. Men det fanns ju också till exempel från näringslivsrepresentanter, de som motsatte sig den här berättelsen, och de varnade för allmänna och hårda lagar och menar att näringslivet själva var kapabla till att jobba fram etiska regler, att man kunde själva jobba för att sprida kunskap om hanteringen av farligt avfall och att den här metoden av samförstånd och samarbete, den svenska modellen, den hade varit lyckosam. Vi ska inte kasta bort den för att vi haft en skandal. Det är onödigt. Moral tar också upp att Naturvårdsverket såg inte heller nödvändigtvis att en hårdare lagstiftning skulle vara en speciellt bra lösning på miljöproblemen. Deras GD, Valfrid Paulsson, har ett citat här. Den som vill begå brott kan alltid också göra det.
Han har skrivit inledningen till den lilla text som jag har här som heter Giftfabriken som sprängdes.
Ja.
Och han var ju som sagt väldigt mitt uppe i händelsernas centrum här. Men hans slutsats är ju att han egentligen i efterhand kanske inte riktigt kan bedöma det här lika bra som en historiker skulle göra, eller åtminstone annorlunda. Och så jämför han med någon helt annan person. Så här skriver han: jag är väl medveten om att historikern kan bedöma ett skeende på ett annat sätt än den som befann sig i händelsernas centrum. För egen del är jag inte lika säker som Fänrik Ståhl, som på Runebergs frågor om 1808-1809 års krig karskt svarade: jo, därom kan jag ge besked, om herrn så vill, ty jag var med. Ja. Det är en ganska rolig referens mitt i allt här.
Ja, det är snyggt att ha Fänrik Ståhls sägner att falla tillbaka på. Lagen kommer ju skärpas 1981 och det var baserat på miljöskyddsutredningens betänkande från 1978, där vi en till riktigt snygg och sexig glosa som vi får med här. Det man gjorde var att man skärpte kraven på tillsyn och man ersatte små bötessummor med mer kännbara avgifter. Tanken var att göra miljööverträdelser ekonomiskt olönsamma. De grövsta miljöbrotten hamnade dessutom som Brottsförebyggande rådet efterfrågat i brottsbalken och kunde ge upp till 6 års fängelsetid. Så slutligen 1981 kan man säga att miljöbrottet finns även i en sorts juridisk verksamhet, eller verklighet snarare. När Brå i början av 90-talet hade genomfört en stor översyn av hur den här skärpningen av miljöskyddslagen hade, hur det hade fallit ut, så visade det sig att det var väldigt få fall i det stora hela som faktiskt hade drivits. Gränsen mellan vad som var ett lagligt utsläpp och vad som var ett miljöbrott verkade svår och abstrakt, och ja, men man fattade inte riktigt det här. Och som Morald skriver, och som jag har som bara en så oerhört stark feeling av, det var ju det jag tänkte när vi pratade om oljegubbarna för några veckor sedan, det är det jag tänkt hela tiden här. För miljöbrottslingen, det var en direktör i 50-årsåldern med akademisk utbildning. En människa som inte betraktade sig själv som kriminell. Och som svarade inför en offerkrets som, ja, ibland bestod de kanske av småbarnsmammor med sjuka barn. Men när de inte gjorde det så var det oerhört luddigt. Vem är egentligen offren för de här brotten? Och vilka är mina brott? Vad är okej att släppa ut? Vad är inte okej att släppa ut? Det var oklart vem som skulle driva fallen, och som ett gäng rättsvetare, Ulf Malmqvist och Ylva Rosling, har skrivit: området kännetecknades således av en praktiskt taget fullständig brist på samordning mellan lagar, myndigheter och beslut, vilket i hög grad bidrar till ineffektiviteten på området. Det fanns miljöbrott, men det är fortfarande väldigt luddigt.
Mm.
Och miljöbrott blir väl luddigare och luddigare egentligen. Alltså föroreningar och gräva ner gifttunnor, det är ju ändå konkret om man jämför med global uppvärmning och den typen av miljöfrågor vi pratar om nu.
Ja, ja, på det sättet var ju British Mays eskapader väldigt konkreta.
Ja, verkligen. Så att jag tänker att det här är inte ett område som kommer bli tydligare allt eftersom problemen blir helt globala och nästan helt abstrakta också.
Man ska ju knyta ihop lektioner, sägs det, när just man det. Slutar en lektion. Vad knyter vi ihop den här lektionen med? Att de här vågskålarna och vilka hänsyn man tar kanske fortfarande gäller i väldigt hög grad.
Ja.
Men att det har blivit mycket större risker för de företag som eventuellt vill eller känner ett behov av att förorena, eftersom också opinionen är, och media är ännu starkare än det har varit innan, och få dålig publicitet är ju en dödsstat för ett företag, så därför kanske man undviker sånt så mycket som möjligt ändå.
Snyggt.
Ja, ja, men vad bra.
Du ser, där fick vi ihop säcken slutligen. Hörni, jag hoppas att ni tyckte det var intressant att höra om kommittéväsen och utredningar och allt vad vi nu har pratat om.
Oj, ja.
Men vi har också sprängt en fabrik.
Det har vi gjort.
Så, kommentarer och glada hejarop, ni kan skicka dem på Facebook-sidan vi har.
Det funkar alldeles utmärkt.
Ja.
Ha en bra vecka, så hörs vi om en vecka.
Yes, tack så mycket. Hej!
Hej!